Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet, idag med mig Gunnar Harjus. Jag brukar försöka att inte referera så mycket till tidigare avsnitt. Kapitalet är ju liksom inte en serie på det sättet, utan nästan varje avsnitt ska ju kunna stå för sig själv. Men jag skulle ändå vilja prata pyttelite om förra veckans avsnitt. Det avsnittet gick ju i korthet ut på att Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, kom med förslaget att centralbanker och specifikt då Riksbanken inte ska vara oberoende, självständig. Anledningen till att han tycker det här, sa han, var att Riksbanken inte riktigt vet vad de gör. Ekonomer är väldigt oense om hur de ska hantera den svaga kronkursen. Det finns också olika takes på vad inflationen kommer från. Se alla avsnitt av Kapitalet för de takesen. Och för att väl lägga lite ord i Bo Rothsteins mun. När experterna inte är överens så finns det inte något vedlagt sätt att bedriva myndigheten Riksbanken på. Och då blir penningpolitik just bara politik. Fast då bedriven av ovalda personer. Och det här är ju liksom en ganska kul take. Och bara för att vara väldigt tydlig, det är inte den dominerande taken. Den dominerande åsikten bland folk som tänker på sånt här är fortfarande att centralbanker ska vara självständiga. Men, kom jag tänka på när jag pratade med Bo, hur blev det egentligen så? Hur gick det till när centralbanker världen över blev självständiga? Det här var ju någonting som hände relativt nyss. I Sverige på 90-talet. Ändå pratar vi om det som att det vore en total självklarhet. Någonting måste ju ha hänt någon gång i historien som gjorde att det plötsligt blev självklart att centralbanker skulle vara självständiga. Så idag så är det den historien som vi ska berätta. Det stora centralbanksskiftet. När centralbanker gick från att vara politiskt styrda till att bli självständiga. Och det här är faktiskt en historia som berättar om egentligen hela den andra halvan av 1900-talets makroekonomiska utveckling. Och det är också en historia som till slut leder fram till frågan: hur självständiga är egentligen centralbanker? Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt. Kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så, centralbankers oberoende. Det är ju någonting som vi tar ganska mycket för givet idag. Men det är ju, om man liksom tittar lite historiskt, en extremt ny företeelse. I Sverige har vi haft Riksbanken i 350 år. Och den har varit formellt oberoende i 24 år. Sen, alltså så här, självständighet är ju en gradfråga, men ni fattar. För att förstå vad det egentligen är som har hänt så hörde jag mig till Paul Wachtel, professor emeritus i ekonomi på New York University, en riktig tungviktare i såna här frågor. Om man ska ranka personer som tänkt mest på centralbankers oberoende de senaste 50 åren så är jag väldigt förvånad om Paul inte liksom är på prispallen i den tävlingen.
You know, in the United States there's particularly in academia, no required retirement. So people stay active well into old age. And I hope to be one of those people.
Paul Wachtel, han är the guy att prata med om centralbanksoberoende. För han var faktiskt med när centralbanksoberoendet började växa fram. Han har liksom sett allting hända, både från ut- och från insidan. Och han blev the guy att prata med om centralbanksoberoende för att när han gav sig in i akademin så var han i princip den enda som brydde sig om centralbanker. Folk i allmänhet och ekonomer i allmänhet brydde sig liksom inte så mycket om penningpolitik överhuvudtaget. Det här var då typ 50 år sedan och det var keynesianismen som hade ett ganska stadigt grepp om hur man såg på en ekonomi och hur den skulle skötas. I och med det här så hade man då fått upp ögonen lite grann för det här med pengaskapande. Men det var inte så att man för den sakens skull brydde sig om centralbanker.
Back in the 1980s, economists typically did not really look at the institutional context. one of my first sabbaticals, which was in 1980, I spent some time at the Federal Reserve Bank of New York and discovered that the institutional structure was important and interesting.
Det här låter ju helt sjukt idag, alltså att centralbankers uppbyggnad och typ reglerna för hur en centralbank ska få verka, att det ska vara totalt irrelevant. Men enligt Paul så var det exakt så.
The theoretical macroeconomist had this notion that poof, money got created and then was looking at what the consequences of that money creation were. The specifics of how it got created and who created it and what the mechanisms for the transmission of money into the economy were details left to the bankers. In retrospect, it seems like a terrible mistake, but there was this sort of willingness to generalize about money, which led to a willingness not to pay attention to banks and central banks as part of the process.
Det är så sjukt intressant, tycker jag. Att man liksom tänkte på pengar som någonting som skapas. Men hur det skapas och vem som skapar det, det är lite skitsamma. Det viktiga är att pengarna skapas och att de kommer ut i systemet. Idag tänker man ju väldigt mycket på hur pengar skapas. Och inte minst då för att det är viktigt var i systemet som pengarna börjar finnas. I vårt fall då, i banker. Att studera centralbanker och banker och vilken roll de har i kriser och pengaskapande, det är ju sånt som folk får Nobelpris för nu för tiden. Men inte då när Paul Wachtel började studera de här grejerna alltså. Men sen så hände det någonting. Pengaskapande och centralbanker blev plötsligt intressant för fler än Paul. Och det här hände faktiskt när Paul hade ett sabbatsår från akademin och var på The Fed of New York, alltså en gren av den amerikanska centralbanken, under hösten 1979.
Inflation was running rampant in the United States through the 1970s. There were some ups and downs, but without going into the history of it, the policymakers were really unable to bring inflation under control. Paul Volcker became chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve, and I can tell you the date. On October 6th, they announced a change in policy procedures.
Sjätte oktober 1979, Paul Volcker, då nytillträdd centralbankschef i USA, chockhöjer räntan. Det här kallas ibland för Volcker-chocken. Det här var då efter ett drygt årtionde av hög inflation i egentligen hela världen. Volcker pushade på, till slut var räntan uppe på 20%. Arbetslösheten steg till 10%. Det hårdaste arbetslöshetsslaget i USA sedan den stora depressionen. Folk protesterade på gatorna. Men Volcker hade som mål att break the back of inflation. Vilket man nog ändå får säga att han lyckades med.
And maybe that was the starting point for a change in emphasis on the part of economists.
Paul Wachtel menar att det som Volcker-chocken med all önskvärd tydlighet synliggjorde, det var att centralbankspolitik är viktigt. Att det spelar en enorm roll för samhället. För att överdriva lite grann, innan Volcker-chocken brydde sig ingen om centralbanker, efter Volcker-chocken brydde sig alla om det. Vilket såklart är en överdrift, för vissa brydde sig såklart om centralbanker också innan. Vissa pratade till och med om oberoende centralbanker innan Volcker-chocken.
The earliest reference that I could find to the term central bank independence dates back to 1962 in an article by Milton Friedman.
Milton Friedman,
som ju inte är ett stort fan av politiker som bestämmer saker om pengar, skriver i sin artikel "Should there be an independent monetary authority?" att centralbanker borde vara organiserade med målet att nå en monetär struktur som är stabil och free from irresponsible government tinkering. Vilket enligt Friedman är lite samma sak. Men ingen brydde sig om Friedman 1962.
It was only in a later part of the 20th century, sort of the 80s and the 90s, that this notion of central bank independence became widely talked about, gained an enormous amount of importance, and became the sort of holy grail of central banking.
Paul Wachtel menar att det här har med ett gäng olika saker att göra. Dels då det som faktiskt hade lett fram till Volckerchocken 79, alltså inflationen.
The high levels of inflation made people a little suspicious of central banks.
Dessutom, under den här tiden så fick många länder för första gången en centralbank. I länder som vunnit självständighet från sina kolonisatörer så skrevs för första gången centralbankslagar. Och det här tvingade folk att tänka på vad en centralbank egentligen är.
And there was also some developments in economic theory. There was a particular development in macroeconomic theory called time inconsistency.
Time inconsistency är ett lite krångligt begrepp för ett ganska enkelt problem. Så här. En politiker har flera mål. Ett av målen är att det ska gå bra för staten eller staden eller kommunen eller vad det är man styr. Men ett annat mål som en politiker har är att vinna nästa val. Och när man vill vinna nästa val så gör man bäst i att ge eventuella väljare bra saker. Gärna nu. Man vill vräka på helt enkelt.
The longer term consequences of an overly expansionary monetary policy is going to be inflation. But that takes a while to take place. It's going to take place after the election. The elected official has a time inconsistency problem. His own preferences might not be the same as what's best for society in the longer run.
Det här formulerades för första gången av norrmannen Finn Kydland och amerikanen Edward Prescott 1977. Så småningom fick de Nobelpriset i ekonomi för att ha kommit på det här problemet.
So that theoretical development has the logical implication that to remove the problem, have the monetary policy determined and conducted by a authority or experts who are independent of that electoral process.
Alltså oberoende centralbanker.
So this begins to gel as we get into the 90s, because if the final sort of observation was that there were a few empirical studies which measured the extent to which central banks were independent and made the observation that, gee, those central banks that seem to be more independent of government influence were also the countries which had less inflation.
Det ska sägas att Paul tycker att de här studierna har ganska svag empirisk grund. De undersökte bara några få centralbanker, vissa av dem. Och sen är det också väldigt, väldigt svårt att isolera vad som leder fram till inflation och inte. Det tror jag vi alla känner idag. Hur som helst, alla de här sakerna började liksom komma samman. Inflationen löpte amok. Milton Friedmans teorier började få fäste. Man började se ekonomi som en vetenskap med ett rätt och ett fel. De här empiriska undersökningarna om centralbanksoberoende som gjordes, de pekade ju också på det här.
So by the time you get into the 1990s, you have this very idealized version of what a central bank is all about. It should focus on inflation. That's its mission. Specifically, when the European Central Bank was created, came into existence in the late 1990s, its mission was defined as price stability, period. Nothing else.
Den här historien har vi ju berättat förut, men inflationsmål blev ju väldigt vanligt under den här tiden. Det hade tekniskt sett börjat på Nya Zeeland, men sen fick det spridning över i princip hela världen. Och snart hade varenda centralbank som mål att deala med inflationen.
So a central bank should focus on price stability, and in order to reach that goal, should have the independence to act, independence from politicians to act appropriately.
I'm judging by your sort of tone that you don't think that this was a particularly good idea, or am I reading you wrongly?
It wasn't that it was no. I'm not saying that it wasn't a good idea, but this sort of idealization of a central bank turned out to be unrealistic.
Varför Paul Wachtel tycker att det här är orealistiskt efter det här.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor
gjort. Ja. Med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer att höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se. Stort tack till Carla.
Tack!
Så, efter 1970-talet och dess inflation så börjar tanken om oberoende centralbanker få fäste. Det kommer studier som visar att det ger bättre utfall på inflationen att ha en oberoende centralbank. Och det formuleras teorier om att politiker har en kort tidspreferens. Alltså de vill vräka på nu, medan det kanske är bättre in the long run att inte vräka på nu. Och under den här tiden, tror jag det är okej att säga, så tar också nationalekonomin verkligen så stora kliv för att etablera sig som en vetenskap. Tanken att ekonomer som Paul Wachtel på samma sätt som en fysiker kan liksom räkna sig fram till en optimal ekonomisk politik börjar få starkare och starkare fäste. Och till slut så vinner den här tanken. I alla fall i en av de ekonomiska politikerna, penningpolitiken. Land efter land börjar allt tydligare skilja sin centralbank från sina politiska beslutsfattare.
The notion that central banks have no other role than to look at inflation and in doing so ought to be independent of the government, was almost universally held around the turn of the century as we go from the 1990s into the 21st century.
Men Paul Wachtel då, om det inte har framgått, menar att den här bilden om vad som faktiskt har hänt, hur otroligt oberoende centralbankerna var, den kanske var lite överdriven där och då.
And then since that time has been challenged very, very clearly by a rude and tough awakening of reality.
Det Paul Wachtel menar är att ja, vi säger att centralbanken är oberoende. Och det är ju fint. Det är en fin tanke. Men det som har hänt de senaste 15 åren, det visar att centralbankerna kanske inte är så himla oberoende egentligen.
The first reality to strike the central banking community was the financial crisis in 2008-2009.
Man kan säga att finanskrisen var första gången som de här nya, numera oberoende centralbankerna faktiskt steppade in. Man skapade väldigt, väldigt mycket pengar som man då hällde på den här brasan som var finanskrisen. Och man agerade egentligen som politiker, menar Paul Wachtel. Visst, man kan såklart hävda att det hade varit svårt att nå inflationsmålet på 2% om man låtit hela ekonomin gå under. Så att på så sätt så agerade de ju för att hålla en stabil prisnivå. Men det kanske inte var bara det som pågick heller.
Major financial systems around the world were in on the cusp of collapse. And central banks responded by cooperating with political mechanisms, cooperating with governments to maintain the stability of the financial system.
Och sen, efter finanskrisen, så var då tanken att man skulle gå tillbaka till business as usual. Centralbanker hade visserligen frångått lite sin roll som oberoende inflationsväktare, men finanskrisen var ju, om ni inte minns, en big jävla deal. Klart de skulle gå in och hjälpa till där, tyckte nog alla. Men nu tillbaka till det vanliga, tillbaka till oberoendet.
Financial system stability had been reestablished. Euro sector stability had by and large been reestablished. And then as you moved into 2010s, the thinking was we're going to return back to normal where the central banks can focus on their inflation objective and set policy independent of the government. And then what happens?
Det som händer då är ju covid.
So very, very quickly, the COVID crisis was again another sort of earth-stopping phenomena.
Och än en gång så kliver centralbankerna in tillsammans med politiker. De skapar pengar, de köper obligationer, de arbetar tillsammans. Och alltså, bara för att vara tydlig, Paul Wachtel tycker inte att det här var dåligt. Han tycker inte att centralbanker borde gjort noll och ingenting under finanskrisen och sen inte heller gjort någonting under pandemin. Men han tycker att det här sätter centralbankers oberoende i ett litet nytt ljus.
But I think that there is now a more sophisticated or textured understanding of the extent to which central banks need to at certain times work with the government.
Vad han däremot tycker är lite dåligt då, det är då hur hela det här systemet är uppbyggt. Under pandemin så klev centralbankerna in och hjälpte specifika sektorer, till och med specifika personer. I Sverige köpte Riksbanken bostadsobligationer till exempel. Och Paul säger inte att det här var fel beslut. Men han säger att det är ett beslut som politiker nog borde ha tagit. borde fattat. Dessutom, ja, det är fine att en oberoende riksbank ingriper i en enorm kris. Men vem bestämmer att det är en kris? Är det kris nu? Det är ju kris i Ukraina, det är nog alla överens om. Men är det kris i Europa? Är det kris i USA? Det Paul Wachtel menar, det är nog att vi borde ha ett system för att reglera när centralbanker ingriper och inte ingriper.
So this 1990s kind of idealized version of the central bank which sits up there in the cloud independent of the politicians and determines monetary policy in pursuit of stable prices is sort of like a 20th century fairy tale rather than the 21st century reality.
Så Paul säger att det kanske inte är så att centralbanker inte bör vara oberoende, utan snarare att de inte kan. Så, hur ska vi ha det då? Paul menar att det finns tillräckligt med forskning och tillräckligt med empiri för att man ska kunna jaga inflationsmålet som en oberoende centralbank. Så vill han ha kvar det. Men de delar som dealar med kriser, det är ett uppenbart politiskt beslut. För vi har ju inte lärt oss att deala med kriser. Det finns liksom ingen experthandbok man kan gå till. Då hade det inte varit en kris. Men det finns ingen som riktigt har kunnat formulera ett förslag på exakt hur en sån uppdelning av en centralbanks uppgifter skulle kunna se ut. Så för att sammanfatta, vi har kanske inte riktigt nått centralbankens slutgiltiga form bara för att vi gjort den oberoende.
In the 1990s, central banking seemed boring. Everybody knew exactly what it was supposed to do until we had some surprises. I think central banking will be interesting in the future and not boring because there are going to continue to be surprises and not completely independent of the government because those types of unusual situations really require some response from the political mechanism.
Och ska man zooma ut lite så tycker Paul att det som har hänt under hela hans yrkesliv, när han har sett centralbankerna och de ekonomer som jobbat på dem stiga från nobodies som ingen brydde sig om till att bli de här enorma institutionerna som spelar en central roll i princip allting vi håller på med som samhälle, det är att Paul också har fått lite perspektiv på vad det är han och hans kollegor egentligen håller på med.
Why did I become an economist? Well, first of all, I was interested in sort of social science policy. And I was interested in sort of modeling, you know, mathematics. And so I had this naive notion that economics was a science. That it could approach policy issues and human issues with the same scientific mechanisms that my brother, the physicist, was using in his studies. Well, so as a consequence, I became an economist, spent my entire career as an economist. But the last thing I would tell you now is that economics is a science.
Kapitalet, en podd om vetenskapen, frågetecken, ekonomi, är snart tillbaka igen. Tusen tack alla ni som kom till Skalateatern och såg mig och Jakob köra Kapitalet live, historien om pengar. Tusen tack till alla er som kom fram efteråt, tack till alla fina ord, ni är bäst. Jag som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus, Kristoffer Krog har mixat det. Hej då!